Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det här är en podd från L.
Maria Alin.
Ja.
Alltså, vet du vad? Jag undrar så här. Varför har inte jag hittat dig tidigare? För jag tänkte så här. Du borde vara en kompis till mig som jag kan prata med om allt.
Ja, jag är så gärna din kompis.
Under huden. Med Kakan Hermansson.
Ja, men alltså, varför har jag inte hittat dig då?
Jag vet inte. Alltså, Insta, det är många som finns på Insta. Det var ju så vi lärde känna varandra, ja. Lite grann så.
Men alltså, men er, har du, hur länge har du bott i Sverige?
Du, alltså jag flyttade från Oslo när jag var 17. Men sen har jag liksom...
Vadå, hur gammal är du nu?
Nu är jag precis fyllt 30.
17?
Fira livet. Jag var 17 när jag flyttade. Och nu är jag 30. Ja.
30
säger man, eller 30. Ja. Ja, det finns olika.
Jag är jättebra på norska, men vi ska inte göra
du,
den här
jag hörde
podden.
Det här innan när du tog emot oss.
Nej, men norska skills finns. Men åh, gud, jag är så nyfiken. Jag hittade dig på nätet och bara, eller på Insta och bara, vem är du? Hur kan det finnas en kvinna som jobbar med de här frågorna som jag inte vet vem det är?
Just det.
På ett sätt är det ju underbart att vi är så många. Okej, men nu får du berätta vad det är du gör.
Ja, men vad härligt, vilken pepp. Nej, men jag driver ju Changing Attitudes, ungdomsorganisation som motverkar attityder som leder till sexköp. Och sen så är jag ute och föreläser om sexköp och porr. Har skrivit en bok tillsammans med medförfattare som heter Visuell drog. Och har träffat också i många års tid många personer i gatuprostitution.
Ja.
Framförallt i Stockholm, men även i, jag tror jag räknade till att det blev 15 olika länder. Och sen träffat mycket killar i fängelse faktiskt också.
Som är dömda?
Som är dömda för alla typer av sexualbrott. Även normalbrott också har jag träffat en hel del.
Men normalbrott?
Ja, det är tyvärr, det kallas ju det när du då inte har begått ett sexualbrott.
När man bara har rånat.
När du bara har mördat någon. Ja, exakt.
När du kun har mördat någon. Nej, just det. Men, ja. Hur började du liksom intressera dig för de här ämnena?
Du, det var så här att när jag precis hade flyttat från Norge då till Uppsala, då gjorde jag mitt så här gymnasiearbete.
Ja, du började gymnasiet där?
Jag började tvåan i Sverige.
Vadå? Och du flyttade dit för att du träffade en kille då?
Nej, utan han träffade jag första dagen. Jag flyttade dit för att min mamma... Alltså så här, och det, jag är ju norsk och det är så viktigt att säga för mig på något sätt. Men jag är faktiskt född i Uppsala. Så att mamma bodde här med mig då när jag var i magen. Och sen föddes jag och sen så flyttade hon tillbaka och hem till Norge. Och sen så flyttade vi tillbaka igen då till Sverige kan man säga när jag var 17 då.
Är hon norsk?
Hon är norsk.
Du är norsk?
Ja, men alla är norska i familjen.
Men du är också lite svensk.
Ja, jag tycker väl det. Och nu till och med säger mitt pass att jag är svensk. Jag får väl börja, om min man är väldigt på mig att snart har du bott längre i Sverige än i Norge. Så att det är landskrig som pågår hemma hos oss.
Goals.
Kan jag säga.
Du kom hit, du var 17.
Precis, och gjorde det här gymnasiearbetet. Sista året då, på gymnasiet.
Alltså det som heter specialarbete.
Exakt, precis. Och då heter det projektarbete. Ja. Och bara liksom, enda kravet var ju så här, lägg 100 timmar på vad ni vill, ungefär. Och då tänkte jag först så här, okej, hur kan jag liksom, hur kan jag vara smart nu? Och tänkte att nu tar jag dykassert, åker utomlands och är 100 timmar i solen. Det var min plan.
Wow.
Men,
the easy way out.
Ja, men exakt. Det känns så här, det går väl att motivera på något sätt varför jag behöver 100 timmar på det här dykassertet. Men hade istället då en välgörenhetsgala-ish
Men alltså Maria, hur driven 17-18-åring var du?
Jag får väl säga att jag var väldigt driven. Jag tror jag har varit det sen jag var liten faktiskt, på ett sätt som inte för att höja upp något, som bara det bara har legat i mitt blod lite grann, att
vad, vara Maria, att reagera. Podden,
ja.
Så får man höja upp sig själv.
Får man det?
Jag har ägglossning, upphöjning just kommer det ske. Du har också ägglossning.
Jag har också ägglossning ungefär nu. Jajamän. Underbart. Men alltså, båda pepp och på G.
Verkligen. Alltså, energin här inne är otrolig.
Ja, men det är
fint. Alltså, får jag fråga, vad jobbar din mamma med?
Du, min mamma jobbar faktiskt inte alls. Hon är sjukskriven och har varit det sen jag kan minnas. Ja.
Nej, men så att det var liksom inget sånt. Det kan ju för sig komma hemifrån ändå.
Ja, men jag förstår vad du menar. Ja. Alltså nej, det fanns inte riktigt något. Det är inte så att min familj har varit särskilt engagerad i sociala frågor eller... Så när jag var 10 år då gjorde jag min första... jag gick runt på stan faktiskt och ville samla in pengar till då en organisation som jobbade för barns rättigheter i Norge. Och sen gick jag runt på stan till massa olika affärer och bad dem skänka saker. Jag var väl 10-11 år. Och sen så hade jag ett lotteri då utanför en matvarubutik där folk fick köpa lotter. Och jag vet inte, det är väl... Ja, just orättvisa, jag tror det är det som det brinner på insidan. När jag bevittnar orättvisa.
Det här är exakt som jag när jag var liten. Alltså. Eller jag var fortfarande.
Okay.
Alltså det är inte så likt mig. Jag ska inte säga att jag hade ett lotteri. Men jag har alltid varit sådär... liksom brunnit för det där med orättvisa. Och liksom kommit hem typ så 9 år. Skällt ut mamma också. Mm. Helt felriktat. Mamma, hur kan du köpa toapapper som med tryck på? Det förstör världen.
Mm.
Alltså du vet, varit en sån riktigt störig så här, politisk tjej.
Medveten.
Gud ja, alltså lite för tidigt egentligen, men som jag brukar säga, men nu, ja, ändå fett.
Mm.
Men den här välgörenhetsskalan som du gjorde då på gymnasiet, vad handlade den om?
Om typ sexköp och prostitution, med fokus på Thailand framförallt.
Ah.
Ja, och det var ju någonstans där som jag då märkte att så här, ja, men vad lite då mina kompisar visste. Att om man kände till det här så tänkte man ju då att det hände i andra länder. Man hade liksom inte riktigt klart för sig att det också är väldigt mycket svenska män framförallt då, som köper sex. Så att det var ju på något sätt den här okunskapen, det var det som triggade mig väldigt mycket. I kombination med då liksom upplevde jag den här otroliga orättvisan som finns i att en människa tar sig friheten att köpa en annan människa för sex.
Men vad hade du liksom själv, vänta, då är det, du är 30, det här är 12 år sedan ungefär.
Mm.
Vad hade du, då hade vi, när kom sexköpslagen? 99. Alltså den var redan etablerad.
Yeah.
Alltså hur började du intressera dig för just det?
Alltså jag försöker komma på det. För grejen var så att jag var 10 år gammal när sexköpslagen kom till Sverige. Mm. Och då bodde jag i Norge.
Mm.
Och jag har ett så otroligt starkt minne av att vuxna i min då omgivning hånskrattade åt Sverige för den här otroligt konstiga lagstiftningen som man inte alls förstod. Hur ska det här funka? Så att det var liksom den enda typ jag hade med mig. Att, så. Men sen hade jag väl också lagt märke till, eftersom att jag fick ju när jag klövade bussen i Oslo och sen gick till skolan, så såg jag ju gatuprostitutionen. Så den mötte jag ju varje dag.
Och hur såg den ut i Oslo då?
Mycket kvinnor från Nigeria framförallt. Så man såg ju då, som det annars oftast är, man såg ju bara personen i prostitution. Det var inte som att jag såg
sexköp.
Nej, exakt. Precis.
The John.
Precis. Ja,
men, ja, och det, men du har liksom inga sådana egna erfarenheter av att sälja sex?
Nej, det har jag inte.
Och inte så att du har någon kompis som har varit med om det?
Nej.
Eller inte då i alla fall.
Nej, och det var mycket kanske sådär att när jag då... Nej men dels bara för att fått med mig det mycket hemifrån att läsa väldigt mycket böcker och liksom, ja, så vara liksom... Ha koll helt enkelt så gott man kan. Så jag antar att liksom frågan på något sätt så här, jag har ju... Jag kan inte ens säga, då lärde jag mig om hur prostitutionen ser ut.
Nej, men för samma här.
Samma för dig?
Mm, absolut.
Man bara känner att man har haft med sig det liksom.
Ja, men jag tror också om man har en... Om man har ett generellt intresse för orättvisor, då är det ju lite svårt att... Alltså, du vet, det är få som bara har ett intresse för till exempel djurrätt.
Mm.
Då kanske man är liksom, har åsikter om andra och kunskaper om andra saker också.
Mm.
Att det är liksom... Visst, alltså för mig är det ju så här, prostitution och mäns våld mot kvinnor, det är någonting som är mitt stora intresse. Men jag bryr också mig om andra saker.
Just det, exakt. Ja, men det är precis det sociala liksom, det breddas ju när man redan är socialt intresserad, om
precis,
man säger,
och sen när man förstår sambanden. Ja, men liksom alla förtryckens hur de hör ihop.
Mm, exakt.
Då är det ju,
exakt.
Ja, kul är det ju inte.
Det är i alla fall, det kan ju vara, det finns ju en spänning på ett sätt i det som inte är, som du säger, det är inte kul, men det är ju, förstå mig rätt, tillfredsställande att vara engagerad och att få kunskap och se sambanden och se mönster och struktur, tycker jag.
Ja, precis.
Man känner att man har vaknat liksom.
Ja, och fast vi har väl varit vakna länge.
Jo, det får vi väl.
Vi har varit vakna jättelänge, men det som är givande är ju att få mer kunskap, känna att man blir mer smart och också att man hela tiden kan föra vidare det, alltså den kunskapen. Mm. Men det är ju ett jävla krig eftersom kapitalismen och kvinnohatet och rasismen bara, det tuggar emot oss med liksom varenda liten millimeter natt och dag.
Mm. Och vi har att göra.
Vi har att fucking göra. Men du, Maria, när du tog studenten, vad hände sen då?
Mm. Nej, men då var det faktiskt så här att det var ju faktiskt ett specifikt fall som, long story short, min frisör, ska jag säga före detta frisör i Uppsala, dömdes för människohandel för andra ändamål då. Hon hade helt enkelt lurat hit tillsammans med ett gäng andra en man som heter Pavel från, jag tror att det var Litauen som de tog honom ifrån. Så först var han i 2,5 år i Moskva där de tvingade honom att tigga då utan armar. Han saknade armar. Och hela grejen, hela hoaxet var då att man satte en skylt runt halsen på honom där det stod att hej, jag heter Pavel ungefär, jag behöver pengar till proteser. Men han hade ju redan proteser, de hade ju liksom tagit då. Så 2,5 år i Moskva och sen så ungefär 2,5 år i Stockholm och Uppsala också. Och han träffade jag på en dag och kände, vad är det här? Det här känns konstigt. Long story short så blev det faktiskt Sveriges första fällande dom för då människohandel för andra ändamål.
Han var liksom utsatt,
han var utsatt för människohandel av då min frisör, min liksom kvinnliga frisör. Ja. Så
fick hon fängelse?
Ja, det fick hon.
Men skäms!
Ja, och vet du, några år senare när hon släpptes ut, då, jag såg henne faktiskt vid två till. En gång satt hon bakom mig på bio. Du vet den här filmen Slumdog Millionaire?
Ja.
Som ju bland annat berör exploatering på det sättet. Och då satt hon faktiskt bakom mig i biosalongen. Väldigt speciellt. Så det var ju definitivt en sån här liksom händelse som gjorde att man bara, vad är det
som pågår? Kom du i kontakt med honom via henne?
Ja, alltså jag såg honom och sen så var hon där och sen så blev det till slut och upptäckte att det här var utnyttjande då.
Ja, men så det var liksom tack vare dig det gick till rättegång?
Ja, men bland annat kanske, för att jag var väl, som jag vet eller tror, så var jag kanske huvudvittne då i det fallet. Så jag satt ju här i liksom Stockholm och vittnade.
Men du blev inte utsatt för hot eller någonting sånt?
Nej.
För jag tänker att sådana där människoligor är liksom...
Ja, men man ska säkert inte ta...
Jo, heter det kanske precis. Inte, men,
människohandelsligor.
Ja, men hur är det med Pavel?
Jag tror det var Expressen faktiskt som gjorde ett stort uppslag. Det här är ju många år sedan.
Mm.
Men som gjorde ett stort uppslag om honom. Där man just kollade hur han mådde. Och då, vad jag minns rätt, så mådde han inte jättebra efter det här.
Nej.
Så han hade det tufft. Han vågade inte ens sitta i samma sal faktiskt som dem. Utan han satt i ett rum bredvid och följde rättegången.
Åh gud!
Ja. Så det var ju liksom, det var ju heartbreaking. Verkligen.
Men, och från det så tänkte du bara, det här är min grej.
Ja, men det här är min grej, verkligen. Och när man gör den här resan, att man... I mitt fall då började jag med liksom, kanske med mer övergripande kring människohandel.
Mm.
Och sen så människohandel för sexuella ändamål. Okej, hur ter sig det? Ja, men det ter sig som prostitution. Vad driver prostitutionen? Det finns ju massa olika faktorer, men den viktigaste tycker jag är ju efterfrågan.
Mm.
Att vi alltså har människor som tar sig rätten att köpa andra för sex. Och där någonstans, när man landar i efterfrågan och i sexköp, där också hittade jag väldigt mycket koppling till just då porren.
Mm.
Och såg att, okej, titta här, vi har 50 år forskning som säger att porr faktiskt ökar sannolikheten för sexköp. Så vi har ett land där vi har en sexköpslag som ska motverka sexköp. Parallellt med det så har vi porren som är helt oreglerad och som vem som helst kan nå när som helst, hur som helst, vilken tid på dygnet, vilken typ av porr som helst. Som vi alltså då i forskningen vet motverkar, bland annat då sexköpslagen. Och det tänker jag, det är ju helt... det
men bananas. Också, inte bara hur den, att den uppmuntrar till sexköp, utan att den uppmuntrar till... Jag tycker att varje sexköp är en våldtäkt. Men hur, liksom hur den våldtäkten ser ut.
Precis.
Att, men också att jag, om det var igår, jag läste liksom att män, alltså yngre män som köper då våldtäkt eller sex eller vad man säger, att det liksom, de övergreppen är så mycket mer brutala. Mm. Och det handlar väl om att de är så himla porrskadade. Men det tänker jag också, nu pratar vi om porr och prostitution, men jag menar det märks ju också i vilket förhållande som helst, tänker jag är straight.
Just det.
Kanske också bögförhållande, men jag känner mig så skonad.
Just det.
För att vara lesbisk. Alltså det är som att jag bara...
Just.
Va? Alltså just. Det, när jag pratar med mina kompisar som har, alltså tjejkompisar som har sex med killar, jag bara, okej.
Okay.
Jag menar att det är liksom så... Alltså, vissa saker såklart, jag är inte dum, men jag, alltså så här, rape games och sånt. Mm,
exakt. Ja, och vilket inte är ovanligt.
Nej.
Nej. Och jag menar berättelser när man tar del av, besöka en skolklass till exempel, och höra berättelser. Och framförallt ska jag säga DM-sen som trillar in på Insta sen, det är ju liksom...
Efter du har föreläst.
Ja, det kan vara allt möjligt. Men det är ju mycket, det här alltså att man någonstans... Ja, men att den man kanske då har haft sex med har helt enkelt bara testat en hel massa saker utan att inhämta samtycke, till exempel. Mm. Och där kan man också undra, vart kommer inspirationen ifrån? Varför har vi plötsligt en hel generation med många då som tänder på strypsex? Det är klart att det har satts en standard någonstans ifrån. Och då får man ju titta på vilken källa är den största källan för barn och ungas inspiration till sex idag. Och det är ju bland
inte
annat...
Inte Bolibompa.
Nej, precis.
Men alltså en sak som jag tänker så här, jag hade en, alltså för 100 år sedan så hade jag en kompis vars kompis jobbade på en strippklubb i Göteborg. Och hon berättade... Och det var liksom helt så nytt för mig då. Hon berättade att det var så himla många så här businessmen som kom in där för att de ville bli trampade på. Mm. Alltså med så här stilettklackar. De ville liksom vara undergivna. Och för mig, det tyckte jag lät helt normalt. Alltså det tänkte jag lät helt logiskt. Att om man är en person med makt i samhället så kanske man tänder på att vara den undergivna. Men så ser det ju inte ut generellt.
Mm.
För att i porren är det ju helt tvärtom. Där är liksom den manliga könsrollen aktiv, gränslös, alltså performativ på ett liksom sjukt sätt. Och så ser ju också liksom, så uppfostras ju vi tjejer att förhålla oss till den manliga könsrollen. Att vi lär ju oss att säga nej.
Mm.
Vi lär ju inte oss att känna efter om vi är kåt eller hur, att vi ska ordna ner eller testa sex, utan vi förhåller ju oss till vår sexualitet genom att förhålla oss till mannens hela tiden gränslösa sätt.
Mm.
Att parera nej. Mm. Att så här, att liksom, jag vet inte hur många av mina kompisar som har förlorat oskulden inom situationstecken genom tjatsex.
Mm.
Just. Alltså det är ju inte sex, det är våldtäkt.
Mm. Mm.
Men det är ju... Och, alltså en person till som säger att nästa generation kommer bli bättre. Mm. Shut the fuck up. Just. Ingenting. Alltså det är sånt jävla önsketänkande.
Ja, vi har en utmaning som nästan saknar motstycke, vill jag faktiskt använda stora ord för att säga så. Och det jag framförallt ser är ju just att... Om man tänker sig porren då, att den är ju vuxenskapad. Det är inte barn och ungdomar som har skapat porrindustrin. Den är vuxenskapad och den bärs upp av vuxna människor som betalar.
Mm.
Och samtidigt så är det ju ändå barn och unga som väldigt ofta omedvetet snubblar på porr. Just för att porrindustrin är också
väldigt
duktiga. Men
hur snubblar man på porr?
Det räcker att du googlar. Du googlar sex för att du är nyfiken. Du googlar liksom bröst eller alltså så. För det är ju inte det du förväntar dig att se. Är ju inte det som då stora porrsajter visar upp. Så att du förväntar dig att få se, om man säger sex, utifrån vad, hur kan en 8-åring tänka kring det? Liksom.
Ett nyfiket... En 8-åring.
Ja. Och sen är det någonting helt annat. Och där tänker jag att vuxenvärlden har skapat porren, men vuxenvärlden vill inte ta samtalen om porren.
Nej.
Det är ju en sån orättvisa. Och där har vi det igen, just orättvisan som då liksom gör att det brinner på insidan. Mm.
När du är ute och föreläser, vem beställer föreläsningen från dig då?
Det kan vara myndigheter, det kan vara kommuner, det kan vara skolor. Ja, allt ifrån liksom universitet, länsstyrelse, skolor till och andra organisationer kan det vara. Ja, allt.
Hur ofta är du ute och föreläser?
Jag försöker hålla det till minst, eller max då, 2 gånger i veckan.
Mm.
Förra hösten tror jag han med 126 tillfällen. Ja.
Och ser de ungefär likadana ut?
Ja, det kan variera ganska mycket faktiskt. Det kan ju vara, jag menar, träffar man en förskoleklass, då är det ju mer att man faktiskt kanske sitter i, du vet, sitter i en cirkel och pratar allmänt om nätet till exempel, om sociala medier. Och utifrån, wow. Ja, och jag menar, även då, de tar ju faktiskt upp porr. Kanske de inte kallar det porr, men de säger att, ja men, jag har sett äckliga bilder, till exempel. Oh. Och då förstår man ju att, okej, nu pratar vi förmodligen om porr här.
För varje gång du är ute och föreläser, inte varje gång, men det, då sitter det folk i, som lyssnar på dig som har varit med om övergrepp, ja, i form av incest eller våldtäkt från partner. Vänta, våldtäkt från sin kille såklart. Mm. Även om absolut lesbiska övergrepp också sker. Mm. Men att det är liksom, och också där på förskolenivå, fy fan vad vidrigt.
Mm.
Men det, att det är...
Det är mycket sånt man får ta hänsyn till.
Mm.
Och på något sätt ha med att det kan finnas många, alltså många med mycket sår då. Mm. I publiken, absolut.
Märker du det?
Ja, men man märker det kanske efteråt. Ibland kan ju folk komma fram och då berätta olika saker. Eller också kanske man får ett långt mail till exempel där någon säger att ja, men jag har varit med och det här eller... Och väldigt ofta är det att man gärna vill, man vill bekräfta någonstans. Man vill ge en ytterligare en berättelse till det som kanske då har berättats i just föreläsningen. Och säga att det du tog upp då, liksom, det stämmer för att så här var det för mig.
Kan du inte berätta lite hur en föreläsning ser ut? Om du ska föreläsa för vuxna.
Nej, men då...
Och där du inte håller tillbaka.
Just det, precis. Då kör jag ju ganska på så. Ja. Nej, men då går jag ju väldigt mycket igenom. Alltså, vad har vi för forskning? Vad vet vi när det gäller påverkan?
Har du någon sån bra början för att liksom få in publiken?
Ja, alltså jag gillar ju att ha... Jag tycker så här, mina bästa tillfällen det är när det är typ 50% mig och 50% publiken.
Mm.
Alltså vem som pratar.
Mm.
Jag är inte alls ett fan av att stå och hålla en lång monolog, utan jag vill att det ska vara ett samtal.
Mm.
Så att jag försöker göra det ganska direkt att liksom, och gärna med lite humor då.
Mm.
Gör liksom lite sådär, ja men få folk att slappna av lite. Att vi kan faktiskt prata om det här.
Mm.
Vi måste prata om det här.
Mm.
Så att för mig är det mycket fokus på liksom, men gärna lite humor, men också då forskning, fakta. Och berättelse från verkligheten. Alltså berätta, vad säger ungdomarna själva?
Mm.
Vad finns det för erfarenheter av
det här? Är det liksom ungdomstårtbiten som du är mest intresserad av?
Jo, men det är nog den jag brinner mest för. Barn och unga. Mm. Ja, det är det. Absolut. Och det är ju också så vi, om man tänker för Changing Attitudes, också mycket så vi jobbar då. Så vår målgrupp är ju framförallt då unga.
Mm. Hur många är ni som jobbar på Changing Attitudes?
Nu är vi, det varierar, men just nu är vi 3. Mm. Så det är jag och Jonathan och Gabriel som är anställda just nu. Och sen pendlar vi mellan, säg, 4-6 tusen medlemmar ungefär.
Och vad gör de här medlemmarna?
Ja, men de är ju, antingen kan man bara vara medlem för att stötta och säga nej till sexköp liksom. Ja. Men också så kan man ju vara mer engagerad, och då har vi ju massa, det vi kallar för CEA, alltså förkortningen då för Changing Attitudes.
Ja.
CEA-teams då runt omkring i landet, så att det är väl en, ja, någonstans mellan 10 och 15 olika städer nu som då har Changing Attitudes i sin stad. Och då är man ju som då medlem engagerad i det då CEA-teamet och utbildar då. Det är det vi gör, vi utbildar.
Ja, och liksom drar runt på skolor.
Yes, precis.
Och arbetsplatser.
Ja, det också.
När börjar det bli obekvämt för åhörarna?
Men det här är ganska intressant. Det börjar bli obekvämt för... Jag tror aldrig varit med knappt om att bli obekvämt för en ung publik. Vad jag märker i så fall är ju att när det är en äldre publik så blir det obekvämt om man inte håller sig till att prata om barn och unga då porrkonsumtion slash exponering för porr. Går man mer in på att det här är ju faktiskt så att det finns också vuxna av er som sitter här nu som också kollar porr och typ så. Då blir det jobbigare. Så att
då
ungdomarna
blir folk
är modigare.
Rädda i ansiktet.
Ja, men det kan bli så här. Då kan man ju absolut se att en och annan skruvar på sig. Men förhoppningsvis har man ju fått till ett bra samtal så att det ändå funkar liksom.
Men har det funnits gånger när du föreläser som folk är öppna med att de kollar på porr?
Ja, alltid. Varje gång. Ja.
Men och försvara det och bara, nej men det, jag är inte... Är det mest killar?
Du, det kan faktiskt vara både och. Mm. Men absolut mest killar, ja. Och det är också mest killar som kollar porr.
Mm.
Så det är ju på ett sätt naturligt att det ska vara så. Men ja, alltså det är ju också mycket det jag vill att vi ska göra, är att skapa liksom klimat, vare sig det är att man är ute och håller en föreläsning eller om man har ungdomar eller barn i sin närhet, att skapa liksom ett öppet, högt i tak så att man faktiskt vågar säga.
Men för att liksom att vara en kille och kolla på porr, det anses väl ändå liksom, om man bara kollar på den enkla könsrollen, det är liksom manligt, virilt. Alltså att man liksom, man är potent. Och det anses liksom inte vara någonting konstigt.
Mm.
Men är det liksom, hävdar då de här killarna att men jag har inte blivit skadad av det?
Ja, det finns gott om dem som verkligen hävdar att det här har inte alls påverkat mig. Och någonstans får man ju också sådär att ja, jag kan ju inte påstå någonting annat om inte, alltså så. Så då får man ju tro på det. Och sen så har jag också varit med om väldigt många som ja, men på något sätt kanske känt att när jag var yngre, alltså man berättar någonstans att när jag var yngre, då var jag så säker på att det här inte påverkade mig. Och nu när jag är lite äldre så ser jag någonstans att det kanske inte var helt problemfritt. Nej. Att jag hade fri tillgång till fysisk och liksom verbal aggression hela tiden.
Och det är väl också det du har skrivit om i Visuell drog. Mm. Att det liksom också, förutom att det är skadligt, att det kan bli en, liksom ett beroende.
Ja, allra högsta grad. Alltså, det, menar, jag skulle nästan vilja visa dig mina DM sen på Instagram. Alltså när man tittar på hur många som faktiskt skriver och berättar om beroende.
För de lägger du ut ibland på din Instagram.
Precis, ja. Och det är svårt faktiskt, vet du, ibland att veta vart man ska hänvisa folk.
Men det är precis som med kvinnojourer, eller alltså de instanserna som ska städa och bära upp efter all patriarkal jävla skit. Eftersom folk inte erkänner patriarkal så finns det ju liksom inte medel till att städa upp och stöda upp. Stöda upp, ja. Så det är liksom, vi hamnar ju i en sånt jävla, i en liksom kris hela tiden.
Ja, det är ju en kris, absolut. Och det är en kris utifrån vem som blir alltså utsatt för våld och övergrepp och att hantera det. Det är en kris utifrån att hantera potentiella förövare och förebygga den förebyggande verksamheten. Och sen till slut där du sitter där med då ungdomar som är beroende av porr och som faktiskt inte lyckas. Vad de än gör, de fixar inte att sluta. Och sen har du en vuxenvärld då som inte ens har tagit samtalet.
Hur kan ett DM låta? Du kan få läsa upp ett om du vill.
Kan jag läsa upp något som jag har lagt ut då, ska vi se. Då kommer det säkert vara på engelska.
Och de skickar liksom till dig på din privata Maria Alin.
Exakt.
Maria. Och varför skickar de det? För att de har läst boken eller för att de har varit på någon föreläsning eller sett något TED-talk eller något?
Ja, alltså nu har det varit väldigt mycket kopplat till TED-talket senast då. Så att nu sitter jag väl med, jag har säkert 45 obesvarade DMs om typ bara då porrberoende.
Och då är det mest killar?
Absolut mest killar. Också några tjejer, ja, och det är framförallt porrberoende, men också även, man kan ju ta en klassisk grej som jag ibland får höra är ju att min partner är porrberoende. Är det okej för mig att säga till min partner att jag inte vill att vi ska ha porr i vår relation? Så där handlar det mycket om att så här, men då vill jag ju gärna på något sätt, ja, men om du känner att det inte är okej, då är det inte okej. Så att då har du ju inte liksom inhämtat samtycke.
Men är det då att han konsumerar porr och hon märker av det, eller vill han ha med det i sexet?
Både och. Både och. Men även faktiskt, inte så länge sedan, någon vecka sedan fick jag från en kille då som berättade att min tjej kollar porr. Och det känns inte bra. Och har jag rätt att säga nej? Vad tycker du? Får jag liksom vara, är jag tråkig om jag
nej,
inte
gubben,
vill?
Det är du inte.
Nej, det är du inte. Precis.
Fan, det som är så kul att ha sex liksom.
Exakt. Och det är det jag tänker att vi kan vara, utifrån att prata om det här så kan vi vara sexpositiva. Vi kan liksom vilja vara liksom hälsofrämjande.
Ja.
Och det att vara sexpositiv är att vara porrkritisk.
Precis. Jag skulle inte riktigt säga att jag är sexpositiv i den bemärkelsen.
Speciellt. Men du är inte emot sex.
Nej, jag tycker att det är underbart med sex.
Ja, men det är så jag tänker.
Jag vill att folk ska ha det underbart när de har sex. Men jag tror också att så här, det som är liksom det vita pappret, vi är så långt ifrån det där neutrala att vi inte vet, för vi är så skadade allihop.
Just det. Exakt.
Men jag tror ändå att vi har sluppit undan väldigt bra, vi är lesbiska. För att alltså, kolla på lesbisk porr, det går ju inte. Eller alltså, jag tror säkert många gör det, men alltså, det finns inget tråkigare än lesbisk porr.
Är det så?
Alltså, det är liksom, alltså det är så tydligt att det inte är gjort av lesbiska för lesbiska,
ja.
Utan det är gjort av män för, alltså det är så tråkigt.
Ja.
Det är som att jag bara, jag vet ingen. Jag har aldrig haft sex så här.
Nej.
Nej, men just, jag orkar, jag blir utbränd på tanken av lesbisk porr.
Alltså just det, att det är män som producerat det för män.
Ja, men det är liksom alltså också så här, har ni inte frågat någon lesbisk hur vi har sex? Utan det är liksom, det är väldigt mycket så penetrationsfokus såklart.
Just
för att
det.
De är så heteroskadade. Enough about that. Nu tar vi ett DM.
Ska vi ta ett DM här nu, ska vi se. Jag kan ju ta ett positivt då. Det här var då en kille som skrev efter TEDx-taket då. Och först skrev han ungefär så här, tack och berättade lite grann sin historia. Sen säger jag så här, it really helped me. Since I watched it, I stopped watching porn. I think this is now 3 to 4 weeks ago. Och så svarar jag så här, wow, det här är ju liksom fantastiskt. Och kollar liksom, är du fortfarande sober from porn, säger jag då. Så säger han så här, yes, still sober. Mm. Så den la ut för inte så länge sedan.
Gud, vad underbart.
Mm, det är faktiskt härligt.
Under huden med Kakan Hermansson.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men då, när man är beroende av porr, vad är det man är beroende av? Är det att få orgasm? Eller är det liksom av själva att man måste triggas av vissa, alltså vad är det man gillar? Mm. Eller vad är det, man...
det hjärnan har fastnat för är ju den mängden dopamin som utsöndras i hjärnan.
Mm.
Det är det, du har ju vant din hjärna vid då en viss mängd liksom, ja, dopaminutsöndring. En viss storlek, om man säger, på den kicken som du upplever när du då konsumerar pornografi.
Mm.
Så att det som någonstans händer är ju att hjärnan också vänjer sig vid det här. För att man tycker någonstans, liksom, ja, men hjärnan känner att det här blir too much. Vi kan inte ha det så här himla härligt hela tiden. Vi måste försöka liksom reglera det här lite grann. Och då plockar man bort det man kallar för receptorer i hjärnan. Som då registrerar dopaminet. Vilket gör att du blir mindre känslig. Och då kanske du behöver mer och behöver förändra den typen av porr du kollar.
Och då kanske man vill ha mer typ rape eller... Precis. Våld eller vad nu som finns.
Exakt.
Och jag antar att så här... Det finns de vanliga porrsajterna, men sen finns det väl också typ ett darknet där man inte ens vill...
Ja, det finns ju absolut. Samtidigt så vill jag ändå säga att de vanliga porrsajterna idag är otroligt extrema i sitt uttryck. Och det är någonstans, det är lite grann en observation från min sida då blir ju att... Om man tänker på det här med hjärnan och toleransnivån. Nu är det lite grann, så upplever jag, när man pratar med unga vilken typ av porr de konsumerar.
Mm.
Så börjar man faktiskt inte med, om man säger mildare i situationstecken, porr. Det är inte en porrtidning de har tillgång till.
Som,
utan de börjar direkt med där i princip allt liksom innehåll på något sätt är alltså aggressivt då.
Och vad är den vanligaste, vad är det liksom det mest klickade, det mest sedda och mest sökta?
Det varierar ju och det kan också vara olika från site till site, men bland annat har man ju pratat om att en av de vanligaste sökorden är ju teen, alltså tonåring. Ja. Och sen kan man ju också säga, jo men så kanske det är så att de flesta som söker efter det kanske själva är tonåringar, så då kanske inte det behöver vara liksom...
Fast vet du
så,
vad,
men, ja.
Det är ju också, vi lever i sånt pedofilsamhälle.
Ja, det är det vi gör. Mm. Det och finns de, en fascination vid det.
Och då är det liksom att man ska vara 18 men slut som 13 eller
ja,
något.
Mm. Det man kallar för så här pseudo, alltså liksom child porn då, eller vad som egentligen är dokumenterade övergrepp då. Men att den som kanske ändå är 18 ska ändå klä sig och sminkas och så på ett sätt, och håret ska stylas med ponytails och sådär, så man ska ändå se ut som att man är ett barn. Och jag menar, väldigt mycket av mainstream porn då anspelar ju faktiskt också på incest, eller åtminstone är liksom i närheten där, när det gäller att, ja men stepmom och stepson till exempel, otroligt mycket det också.
Men det måste väl finnas stepdad också?
Ja, verkligen. Och daddy helps girl with schoolwork och liksom, ja men du fattar, det är ju en otrolig, ja, man är väldigt nära, ja, saker som inte är lagliga ens. Mm.
I min lilla hjärna, nej, den är inte så liten.
Den tror jag inte är så liten.
I min hjärna tänker jag att unga killar som konsumerar porr, de flesta inte pratar med sina andra killkompisar om det.
Mm.
De bara kör på.
Mm. Det man ser från forskning är ju att de flesta unga som har pratat med någon har faktiskt pratat med sina kompisar.
Mm.
Men har i princip 0% av fallen pratat med vuxen. Eller vuxna har inte pratat med barn, kanske man ska säga då. Det är ju ändå vuxnas ansvar att ta de här snacken.
Men det är inte, alltså jag kan liksom, jag har så svårt att tänka mig att två så här killar sitter upp, eller fan vet jag, bara åsår den där stepdad-dotter-grejen.
Just det.
Ska jag skicka den till dig?
Alltså jag har ju suttit med så mycket ungdomar, jag kan faktiskt säga att det är inte, det har jag hört flera gånger. Ja. Och jag har också fått frågor på det. Är det okej att jag tänder på det här till exempel?
Nej, det är det inte. You're fucking psycho. You're fucking rape psycho. Nej, det är, alltså, men, och jag tänker också så här, en grej som man hör från många kvinnor som utsätts av prostitution. Att hur liksom torskarna, torskar är då personer som köper de här övergreppen, sex eller vad man kallar det. De så här, man vet ju att det som de drömmer om att göra, det gör de kanske inte alltid hemma, utan då går de liksom till en och köper, för då tycker de också att de har rätt att göra det.
Just det.
Och det tycker jag är så, det är så viktigt att understryka när man pratar om kvinnor i prostitution. Det är liksom, det, alltså det är det så här, Christian 36, han kommer inte dit för att ha lite mysig vaniljsex, utan det är ju liksom, alltså det är ju liksom 10 våldtäkter om dagen. Det är liksom inte bara det psykiska, utan det fysiska är ju liksom också påfrestande, minst sagt.
Och jag menar, det är ju också vanligt att, alltså väldigt många personer i prostitution tar ju faktiskt emot, alltså en av de vanligaste förfrågningarna är ju just att imitera porr, alltså att sexköparen då visar upp porr i princip. Och eftersom vi vet att den typiska sexköparen i Sverige, även om det också finns andra typiska sexköpare, så oftast är ju den personen i en relation och, ja, och har någonstans då önskemål om saker som inte då en partner vill ställa upp på.
Som han kanske inte ens har frågat om.
Utan som han inte ens har frågat om, nej. Inte vågat fråga, eller så har man fått ett nej på sin fråga.
Det är riktigt också som Madonna-hora-komplex.
Väldigt.
Att man ska ta ut sitt härliga kvinnohat på...
Min kvinna ska inte utsättas för det här, men horan på gatan, henne får jag göra vad jag vill.
Och också så känns det väldigt... att det har väldigt starka rasistiska inslag.
Extremt.
Nu, alltså jag vet inte hur det är nu generellt i Sverige, men visst är det liksom en grupp äldre kvinnor som försörjer sitt missbruk. Så finns det en del liksom östeuropeiska kvinnor och en del afrikanska kvinnor.
Helt rätt.
Jag kan. Hon kan.
Du kan. Ja, jag med.
Men, och jag menar, det är klart att så här, det, rasism finns väl i porren också, kan jag tänka mig.
Nej, men alltså porren är ju extremt rasistisk. Ja, med liksom porrscener där en vit kvinna då ska straffas genom att liksom 5-6 då svarta män får då ha sex med henne. Det är liksom ett straff då.
Alltså hennes man ska straffa
henne? Ja, till exempel. Ja, jag menar, det är ju, ja, det är extremt rasistiskt och stereotypiskt också, väldigt mycket.
Att den svarta mannen bara är sex.
Han är bara, precis, han är djurisk. Den svarta kvinnan är, henne ska ju förknippa med liksom savannen i något afrikanskt land. Latinska personer ska ut så här. Den asiatiska ska vara liten. Alltså det är en otrolig stereotypisk och rasistisk industri. I du, allra högsta grad.
Jag skulle vilja liksom att du, alltså, pratar om lite fakta. Typ det som du säger på dina föreläsningar. Yeah. Det skulle jag liksom vilja höra om.
Yeah.
Alltså jag vill ha hard facts.
Ja, hard facts. Nej, men dels när det gäller då, ungdomar som konsumerar pornografi, så har vi någonstans mellan 91-96% ungdomar. Killar som någon gång sett porr. Ungefär hälften av tjejerna någon gång sett porr.
Skämtar du?
Nej, så ser det
typ
ut.
Typ alla killar... Stay away, girls.
Och grejen är så här, när man är i ett klassrum och säger den siffran, så är det väldigt vanligt att man får reaktionen. Om man säger så här, men 96% av killarna någon gång kollat på, då är oftast reaktionen, vilka är de andra 4%? Alltså av alla vi känner så har ju alla kollat på det, så det här kan ju inte stämma. Är man med en vuxen publik,
den som är,
då blir de chockade.
Det är den 4% som är chockad.
Ja, eller alltså det, att man säger att ungdomarna tycker att det borde stå 100% här.
Ja, precis.
Medan när man träffar föräldrarna så säger de, va, 96%? Nej, inte mitt barn.
Mm.
Så det är ju liksom ett glapp där. En annan del är också att 7% av ungdomarna säger att, ja, men jag kollar mer på det än jag vill. Exakt vad det står för, det kan vi spekulera i. Jag är rätt säker på att det bland annat står för att man är beroende, vilket jag som sagt då möter hela tiden.
Och jag menar, det är bara, då är det 7% med självinsikt. Vi vet inte hur många procent
som inte ens kanske har testat att sluta kolla på det. Och inte ens då har liksom identifierat att det finns ett beroende.
Och då är det beroende såklart kopplat till massa ångest.
Massor. Ångest och och oro, och det kan också finnas, det finns ju också samband här mellan då porrkonsumtion finns också, så framförallt hos högkonsumenter, de som kollar, om man säger i princip varje dag, så finns det samband till att ha, ja, men, psykisk ohälsa då bland annat. Så att ja, absolut. Och många också som jag intervjuat och träffat berättar just att man också använder porren för att dämpa känslor av ångest, oro, stress. Att det kan vara en verklighetsflykt till exempel. Någonting annat är jobbigt, så jag kastar mig på porren här nu. Mm. Mm. Så att ibland kanske inte det är så att det är...
Det är inte det sexuella primärt.
Precis. Det kan vara någonting annat som är underliggande som man behöver liksom bemöta.
Ja, och alltså precis som jag tänker att det har att göra med när liksom torskar köper övergrepp, att det handlar inte om sex, det handlar om makt liksom. Mm. Mm. Men hur skulle du säga att prostitutionen ser ut just nu i Sverige?
Mm, men vi har ju gatuprostitution i ett antal städer. Framförallt i Göteborg, Stockholm, Malmö. Så finns det lite bland rykten om gatuprostitution i andra städer också. Men det är klart att den största delen av sexköpen sker ju via nätet. Mm. Där, alltså där nätet är en plattform, en mötesplats. Och sen så kan det gärna då vara kopplat sig själva då liksom det fysiska sexköpet sker då till exempel i en lägenhet, i det man kallar för då lägenhetsbordeller. Eller också thai-massage-salonger. Är inte heller en safe zone för prostitution. Hotell har ju också varit rätt så drabbade. Men det börjar bli bättre. Man börjar liksom få upp ett, ja, ett bättre arbete, ett samarbete då mellan polis och hotell till exempel.
Alltså jag kan inte tänka mig ett värre ställe än en lägenhetsbordell.
Nej.
Alltså är de tjejerna, pratar vi liksom om trafficking där, att de är inlåsta?
Det kan det absolut vara. Det finns ju så många som absolut utsatta för det man i då lagens mening kallar för människohandel då, för sexuella
ändamål. Det finns väl ingen kvinna i världen som bara, då går jag till jobbet och då går jag till den här lägenhetsbordellen och så går jag hem efter några timmar. Mm. Alltså det är väl ingen, så ser det väl inte ut?
Nej, det är ju väldigt ofta människohandel i bakgrunden och åtminstone hallickverksamhet, alltså att man har en hallick. Och sen så, det man liksom på något sätt behöver ha med sig är ju att, precis som du säger, alltså prostitutionen är ju så otroligt, den är fattigdomsdriven till väldigt stor del. Och vi har ju absolut, om man säger, svenska medborgare då, som befinner sig i prostitution, oftast kopplat då till missbruk och psykisk ohälsa. Men sen så har vi också en stor del människor från, unga tjejer då, från östeuropeiska länder, men också afrikanska länder, där man helt enkelt har, på något sätt så har man lockats hit. Och om det är så att man ändå vet att jag ska hamna i prostitution, så kanske inte alltid villkoren var som man trodde, och så vidare. Mm. Men någonstans tänker jag sådär att det är liksom... Det viktiga här är ju att du faktiskt, du har människor som är beredda att betala andra människor för någonting de faktiskt inte vill göra från första början. Sexköp är ett samtyckesbrott. Mm. Då är en part som vill ha sex och så har du en part som inte vill ha sex. För om båda hade velat ha sex så hade de här två kunnat träffas på krogen och sen gå hem. Men det är ju inte fallet, utan nej, en vill inte, och därför ligger pengar eller annan ersättning på bordet. Så det är ett samtyckesbrott.
Och det är det som har hänt nu efter den här underbara lagen, att vi har fått en dom mot en man som har köpt en kvinna.
Ja.
Det var typ den bästa dagen i mitt liv.
Nej, men alltså,
för då öppnade sig liksom...
Ja.
Då öppnade sig allt. För jag tänkte... Alltså för mig känns samtyckeslagen som... Alltså jag kan inte förstå att den har gått igenom, för att vi har ett sånt sexistiskt och liksom utestängande och inkluderande, exkluderande lagar. Mm. Jag kan inte förstå hur den har gått igenom. Jag är så jävla glad för det. Att vi kan applicera detta på prostitution. Alltså...
Det är fantastiskt. Mm. Och det, i det fallet så var det ju den här mannen då, kunde man styrka då via alltså att han i text då fått information om att hon var då utsatt för människohandel. Mm. Eller att han misstänkte det på något sätt. Och ändå har han då liksom, ja, köpt sex av henne. Mm. Så att då dömdes ju han faktiskt för samtidigt, alltså för våldtäkt. Ja. Så det är så coolt. Och det har ju fått ripple effects. Ja, precis. Exakt.
Have fun in jail, motherfucker. Wow.
Så det är ju historiskt faktiskt. Och det är ju Madeleine Leijonhufvud som ska ha mycket av äran där. Alltså, det är hon
rest
som,
in peace.
Rest in peace.
Ida Östersson, vi ser dig också.
Ja, verkligen Ida. Ja, verkligen. Så det är ju sådana liksom... hjältar som har kämpat.
Mm. Mm.
I motvind.
Det som jag tänker, den motvinden då förutom normen, är ju också... Alltså hela manssamhället. Hur liksom... När du föreläser, träffar du män som vågar säga, tycker inte att det är något fel att köpa sex?
Ja,
alltså som är så dumma i huvudet att de bara...
Ja, det har jag varit med om. Flera gånger.
Hur tycker de sig?
Att, men hon vill ju, alltså de är väldigt mycket myt så bundet då.
Lyckliga horan.
Lyckliga horan. Hon vill, jag stöttar henne, jag försörjer henne. Mm.
Ibland ligger vi bara och pratar.
Ibland
efter.
Pratar vi bara, precis. Att det är en, det är ett, och också mycket det här att det är ett utbyte mellan två vuxna människor, så what is the problem? Men jag ska säga att framförallt de här attityderna möter man gärna utomlands i större utsträckning.
Gud, alltså Europa är verkligen... Alltså jag tänker Tyskland och Holland är ju, alltså normerna där, de är så jävla liberala. De är så dumma i huvudet liksom att, du kan ju förklara problemet med Tyskland.
Ja.
Alltså inte generellt, utan när det kommer till prostitution.
När det kommer till just prostitutionen. Nej men hjälp, alltså vart ska man börja? Tyskland har ju...
det är lagligt.
Det är lagligt, alltihopa är lagligt. Stora bordeller, det finns ju... bordeller som är, som så lägenhetsbordeller då, men som är liksom bara våningar på varandra med, då alla rum då är, ja men, rum då där du får köpa sex då. Och det finns ju olika siffror då, det här är inte så liksom, det är en ganska gammal siffra, men man uppskattar att det finns då 400 000 personer i prostitution i Tyskland, och de flesta är ju inte från Tyskland, utan från andra fattiga länder. Eller områden i andra länder som är fattiga. Och runt, det är också en uppskattning då, 1,2 miljoner sexköp sker då per dygn i Tyskland. Ja.
Och så är Tyskland så stolta för att detta anses vara ett arbete. Och att man då kan betala skatt.
Mm.
Och att man får vara med i facket.
Precis.
Helvete vad de tjatar om det.
Ja, som och, att det gör saken bättre.
Men också så här, i vilket annan bransch är man med, är ens chef med i samma fack som en själv?
Just det.
None.
Exakt.
Ingen.
Och sen är det faktiskt så här att det är av de här, säger att det är 400 000 personer som befinner sig i prostitution i Tyskland. Av dem så är det 44 personer. Alltså 44, inga nollor efter. 44 personer som har gått och signat upp sig för då socialförsäkringsstöd då. Så det funkar ju inte ens om man nu ska prata om vad som fungerar och inte när man då försöker reglera prostitution.
Wow.
Och det är inte så känt heller att det faktiskt är så.
Nej, för att de vill, alltså jag menar, vi har ju en stark, alltså otroligt stark som har funnits länge, som verkligen har splittrat mig. Alltså jag har verkligen, det har splittrat mig med andra så kallade feminister som är väldigt, alltså som är så prostitutionslobby liksom.
Just det.
Rose Alliance,
ja.
De är en av dem, va?
Känner till.
Men jag ska läsa, jag följer en tjej som lever i prostitution, som jag liksom, som är fantastisk, som jag liksom typ älskar på avstånd. Hon skrev så här, myten att fler män än kvinnor säljer sex. Hon ska så jävla bra. Nu får det fan räcka med det här tramseriet. Jag är så sjukt less på att olika män bara, men det är faktiskt fem män kvinnor som säljer sex. Alternativt, det är 55%. Det är fel. Det är rent faktafel som har fått en rejäl skjuts ut i världen. Som när Christian i min klass i trean träffade bollen i brännboll och gjorde fler än en homman innan någon han hämtade händen. Nu hämtas det hem bränd. Ni är så jävla brända. Att lika många eller fler män än kvinnor säljer sex är något som baserat på en gymnasieenkät till ungdomar där fler killar än tjejer svarade ja på ifall de fått ersättning för sex. Samtidigt vet vi att majoriteten av dem som säljer sex i Sverige är från Nigeria, Bulgarien eller Rumänien. Och inga skolungdomar. Så håll bara käften från och med nu. Och det är ju, hon skriver också att det tar ju fokus från att det är män som köper sex av kvinnor och transpersoner. Och jag förstår det här med att män säljer sex. Förstår jag. Jag tror inte alla förstår det som säger det. För att det handlar mycket om homosexuella män som gör det kanske någon gång när de är små. Men det är ju inte samma... Det är precis som att prata om... Åh, men gud, prata inte om mäns våld mot kvinnor. Män lever så mycket mer våld. Men det ser annorlunda ut. Att liksom, det våldet ser annorlunda ut. Liksom systematiskt ser det annorlunda ut.
Exakt. Och som jag läste också samma inlägg och det som verkligen inte kommer fram är ju också att förutom att de, eller den undersökningen inte då inkluderat utlandsfödda, vilket ju är de som representerar prostitutionen flest också i Sverige, så är det också så att man tar ju inte heller med, alltså om man tror på det så har man inte heller lyssnat, tänker jag, på professionen ute i fält.
Nej.
Som faktiskt ser verkligheten. Och verkligheten ser inte ut på det sättet som då den ena studien har tolkats då.
Då finns det liksom alla de här frivilliga organisationerna som då måste sopa upp efter alla äckliga män. Där vi liksom inte, ja men typ som Rosenlundstödet i Göteborg som inte får pengar från, alltså får bara pengar från oss privatpersoner.
Exakt.
Som jag har tjatat väldigt mycket om. Som, ja, men som både kan alltså, hjälpa kvinnor i prostitutionen med kondomer och intimhygien. Och liksom
ja.
Gå på läkarbesök, gå på bio ja. Och alltså, hjälpa. Men också kan, om de tjejerna... Alltså deras mål är väl inte att, att aktivt dra ut kvinnor från prostitution. Utan det är liksom att bara hjälpa dem. Men sen finns ju till exempel Talita.
Exakt, fantastiska.
Precis, och de jobbar för att hjälpa personer.
Exakt, alltså de har ju så här skyddade boenden. Där alltså personer som befinner sig i prostitution kan få komma och få skydd då, helt enkelt.
Precis.
Ja.
Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande.
Ja.
De kan ni följa på Instagram. Att detta är ju någonting som, om jag ser då tillbaks på 90-talet när jag kanske började intressera mig för detta. Där det, jag ska inte säga att det bara var vi punkfeminister som intresserades för detta, men alltså på vår tid när vi hade så här en patch där det stod krossa porren, alltså folk skrattade ju bara åt oss. Men nu känns det som att fler har förstått så här, det här är liksom, alltså det här är också en klimatkris.
Just det.
Alltså det är en människokris.
En global hälsokris. Ja, absolut. Vars effekter vi inte ens har någon aning om ännu.
Nej, alltså, vi har ju enda aning om, men som vanligt är det, det är vi kvinnor som oftast driver de här frågorna. Det är inte jättemånga som lyssnar på oss. För vi bara, är bara liksom klagande feminister. Men det undrar jag med dig. Faktiskt, när jag, liksom, när jag upptäckte det, jag bara, fan vad kul, den där ung, snygg tjej som pratar om det här. Undrar hur det mottas. Alltså, jag har ändå varit som en ful feminist. För mig har det varit, jag är jättesnygg nu, absolut.
Du är men så fräsch.
Jag är jättesnygg. Ägglossning, tränat, allting av topp. Nej, men jag menar att det är så här, hur mottas du? Får du mycket hat och hot?
Nej, jag vet inte vad som gör att jag inte får det. Och det tänker jag någonstans att... Det har ju inte, oavsett vad man gör, så är det ju den som ger hat och hot som liksom bär ansvaret för det. Men om man bara ska spekulera i varför jag inte får det. Jag vet inte om jag ens har kommit fram till något svar där, men jag har inte fått särskilt mycket alls.
Är det för
alls.
Att du liksom att du bara lägger ut information, att det är inte bara, det är liksom inte åsikter?
Det kanske är lite det, möjligen, ja.
Att kanske man är bra på att inte vara störig, vad vet jag.
Ja.
Men det är ju störigt att vara en feminist som pratar om det här.
Alltså jag tror väl att... vad ska man säga? Alltså det jag, alltså jag tänker på det här själv och undrar varför, liksom, varför inte jag har drabbats av det här. Vilket såklart är skönt att slippa, för man vet att det är ju fruktansvärt. Men någonstans tänker jag också sådär att i då, liksom, när jag tänker på det, så tänker jag att... Jag vill typ inte fokusera riktigt på varför jag inte har fått det. För jag tänker att fokus ska ju ligga på att människor gör det.
Alltså, ja, men jag tycker att det är så intressant.
Det är väldigt intressant. Vad är det som, och då, ja, precis. Och det som i så fall verkligen är intressant är ju vad är det som sticker i ögat. Alltså vad är det som gör folk så pissed? Är det när det blir åsikter? Eller är det, ja, vad är det som
är
upplevs så störigt?
Här har det hatats på.
Har det? Du har fått mycket hat?
Gud, ja. Alltså, ja alltså,
berätta.
Nej, men alltså ett tag undrar jag... Hur många män är det som ändå jobbar heltid med att hålla på och skriva? Alltså var jag än befann mig så var det liksom... Men det är ju också bland annat för att jag har uttalat mig om polisen. Och det var... det upprörde många, kan jag förstå. Med vad jag sa. Men det är ju en kombination liksom av att vara tjock, lesbisk, kvinna som liksom inte... Det är inte så många som pratar om det här med att du är lesbisk, bla bla bla. Ja, det är vissa som bara, jag förstår varför du är lesbisk. Ingen man vill ligga med dig. De två sambanden har ju ingenting med varandra.
Nej, noll.
Och jag vill ändå berätta att det finns de som
det finns vill, de som vill ligga med dig.
Det finns faktiskt de som vill ligga med mig. Nej, men,
om du ändå frågar.
Om vi ändå är inne på det. Men nu får jag typ inte så mycket. Men det är bara för att jag håller mig rätt low key. Och nu så tycker jag liksom, den här podden har ju blivit ett bra utlopp för mig. Utlopp.
Ja,
det heter
ja, men
det.
Ja, visst.
Ett bra avlopp.
Ja.
Nej, men för mig är det bra liksom, alltså här, det är så hands on här inne. Och faktiskt, alltså från att varit i offentligheten i, ja, men, drygt 10 år. Nu finns det så många fler feminister i offentligheten än när jag först befann mig där.
Just det. Ja, exakt. Så nu är det liksom, nu är fler som säger samma sak. Visst, alltså en sak som jag absolut, nu när jag tänker efter här, det är ju i och med TEDx-taket då.
Mm. Så berätta har ju, om det.
Ja, men alltså, världens största utmaning. Men så, alltså det roligaste jag har gjort på länge.
Mm.
Just för att nivån som jag har upplevt har varit väldigt hög inom, alltså inom hela TED-talks liksom världen. Du får en egen coach.
Ja, alltså du blev inbjuden.
Man blir inbjuden och sen så köttar man liksom manus och presentation och ja, men här ska du ha den, liksom, här ska du lägga betoning på det, här ska kroppsspråket vara sådär. Så det är en otrolig.
Men det är inte det där 6,20 minuter. Det är inte så det är längre.
Vad är det för någonting då?
Nej, men back in the days var det väl typ lite så att man skulle, men det kanske inte var gud, vad heter det? Nu vill jag säga Dua Lipa, men det är det inte.
Det är en sångare.
Jag vet, och så sitter folk nu och säger detta
och vet
när de
exakt
lyssnar
vad
på,
du menar.
Nej, men jag höll ett sånt snack en gång. Jaha. Om prostitution.
Jassa.
Det var på, wow, Moderna i Malmö.
Mm-hmm.
Petra Kucha.
Jassa. Jag har aldrig hört talas om.
Dua Petra Kucha heter det. Just det. Ja, men jag höll ett sånt.
Om prostitution.
Ja, och vet du vem Andrea Dworkin är?
Ja.
Ja, nej, men alltså,
nej, men ja.
Hon var absolut galen. Hon var ju liksom hon var ju väl transfob i sin feminism. Men hade man bara fått klippa av det så, precis, var ju hon ju en fucking hjälte.
Ja.
För hon var så tidig med liksom att kritisera porr och prostitution. Mm. Och är liksom, hon har verkligen varit min förebild när det kommer till att säga nej till manstillvändighet i alla situationer i livet.
Mm.
Och hon höll en föreläsning, när dog hon, 2005. Alltså hon det var liksom, måste ha varit något år innan dess, en föreläsning om prostitution. Som jag liksom skrev ner och gjorde till ett tag. Som att det var jag som höll. Alltså ja. Det var väldigt så enkelt det. Kan jag få ett glas vatten? Alltså det var allting var, då går alltid folk och hämtar ett glas vatten. Det kan ju inte de veta. Nej, men det var liksom, det var så sjukt för att det var mycket blandat folk på den där grejen. Och en man höll ett snack om kärlek. Och du vet, lite sån här liberal gubbjävel som bara liksom, allting så var så härligt, typ visade bilder på så, ett hjärta. Så ett par som kysstes och sen kom jag upp och jag var så nervös. Jag trodde på riktigt att jag skulle kissa på mig. Oh. För det här var liksom så grovt jag skulle prata om.
Oh.
Och, men jag hade översatt det till svenska.
Finns det ute?
Jag kan kolla.
Ja, kolla.
Och då så sa jag, hej, men jag ska också prata om kärlek. Men en annan slags kärlek. Och pratade om det. Och det är så grovt. För att hon liksom var inte blyg med orden, om man
nej,
säger så.
Mm.
Men nog om mig.
Nej.
Berätta om ditt TED-talk. Hur långt var det?
Du ska ju hålla ett TED-talk.
Nej, men jag orkar
Come
inte.
On.
Ja, men någon gång
jo,
kanske.
Jo, glid upp och säg.
Hello.
Hello. Ja, nej men alltså, det var så kul och det var fantastiskt att man fick chansen att prata porr, känner jag.
Men var gjorde du det någonstans?
I Göteborg.
Ja.
Ja.
Och så filmas det så hela världen kan säga.
Ja, precis.
Alltså hur långt är det?
Det är ju, vad är det, en kvart, 17 minuter tror jag att mitt blev. Ja. Så det ska ju ligga där någonstans mellan 15 och 18 minuter.
Är du nöjd?
Jag är jättenöjd, är jag. 100% nöjd. Jag har ingenting jag skulle vilja ändra. Jag är supernöjd.
Gud vad skönt.
Det är så skönt. Tänk vad jobbigt om man hade någonting man ställde sig på. Ja,
verkligen.
Men jag tycker att så här, nej, jag gjorde mitt bästa och jag tycker att det gick jättebra. Och, ja. Men på tal om då, alltså det vi var inne på tidigare med sexism och hat och sådär. Där, om man bara läser kommentarerna, så man skiter i vilka DMs jag har fått. För där har det varit 2 fula av liksom 100 trevliga. Men på kommentarerna på YouTube, där kan man ju bli lite mörkrädd.
Ja.
Och jag, ärligt talat så känner jag att det rinner av mig som vatten på en gås. Couldn't care less. Det är de som har ett problem. Men det är skrämmande att man pratar om en människas utseende.
Varför blir du så?
Varför blir du så?
Är det för att du vill sitta och runka och rape?
Ja, men ja, och det är mycket så här ja, men kritisera liksom klädsel och
såklart.
Du fattar. Ja, och det gör man ju när man, som Greta Thunberg sa finns länge sedan, att det gör man ju när man faktiskt inte har någonting annat att komma med. Så det tänker jag, det är rätt, det förklarar liksom, det sätter lite så här vad ska man säga, det är, jag menar, här har du ett tak om porr och sexism och liksom sexistiska attityder och aggression.
Man behöver bara
aggression.
Luta sig tillbaka och
lite
se
så.
Resultatet.
Ja.
Men du, om vi nu då sammanfattningsvis, om jag ställer dig frågan, vad kan vi göra för att liksom make a better place.
Ja, jag skulle säga get educated. Mm. Alltså läs på, lyssna på poddar, kolla dokumentärer, gå på konferenser, läs böcker, kolla TED-talks. Alltså skaffa dig kunskap. Och sen framförallt om du har barn och unga i din närhet så måste du ta det här snacket med barn och unga om porr.
Inte en gång.
Nej, absolut inte bara en gång. Och inte kanske tänka att nu har jag lyssnat på Kakans podd, nu ska jag ha det här stora porrsnacket. Utan portionera ut det, glid in liksom lite smidigt i andra samtalsämnen och så, så att det blir en naturlig sak att prata om. Mm. Och såklart ha ett kritiskt perspektiv. Och jag tänker också så här att om man känner att okej, men hur ska jag prata med barn om porr? Det känns ju som världens läskigaste grej. Mm. Så tänk att oftast är det inte det. Jag kan göra det och då kan faktiskt vem som helst göra det.
Ja, och jag menar det är ju alltid bra att ha att man pratar med sina barn om sex generellt.
Ja.
Även om det kan vara också lite pinsamt eller konstigt, men det kan man ändå göra på ett bra sätt.
Det kan man faktiskt göra på ett bra sätt. Man kan prata sex, man kan prata sociala medier, man kan prata liksom nätet, man kan prata din kropp, min kropp, integritet, gränssättning.
Stopp min kropp.
Exakt.
Det har de ju lärt sig tidigt, det är bra.
Det har de faktiskt lärt sig. Mm. Och jag tycker även det skulle man kunna bredda till att också säga stopp din kropp.
Ja.
Förstår du vad jag tänker då? Just för att liksom lära sig att... För att, jag menar, har du ett barn och så har du en äldre förövare.
Mm.
Det barnet kan ju säga nej hur mycket man vill. Men om en förövare vill förgripa sig så kommer det ju ändå hända. Mm. Men att också lära barn att respektera andra barns gränser är ju att förebygga.
Och speciellt killar.
Ja, det är ju ändå flest killar som begår övergrepp. Mm. Så det är definitivt viktigt.
Men och det, något som jag tycker är viktigt i den här liksom, så är jag jävla trött på att vissa av mina gamla feministkompisar har liksom blivit så här pro sex work också, det namnet eller ordet. Lyssna på personer som har varit i prostitution.
Exakt, alltså, på Instagram.
Alltså det är inte svårt.
Nej.
Och det tycker jag liksom har hänt mycket det senaste året. Att liksom de här tjejerna som har sålt eller är, liksom är i den businessen, att de har fått många följare. Och det finns ju massa fantastiska, inte din hora-kontot. Alltså det finns så många otroliga kvinnor att följa.
Mm.
Som bara tell it like it is.
Mm. Exakt. Så berättar hur det faktiskt ser ut.
Ja, jag menar, det här är ju inte en åsikt vi vill ha. Alltså, jag skulle gärna vilja ha en annan åsikt. Men ja. Nu är det som det är.
Jag skulle också gärna vilja vara för allt det här. Det vore ju så skönt.
Gud, vad kul ni folk älskar att sälja.
Det här är toppen. Ja.
Jag tänker inte ens prata om den lyckliga horan. Utan, oh gud, hur mycket har Pretty Woman förstört i världen? Så jävla mycket.
Mm. Och den växte man ju upp med.
Ja.
Ja, och jag minns så
som
tydligt.
En
som en dröm.
Ja, det är verkligen det.
Och jag kände så här, det här var verkligen... Alltså jag drömde kanske inte om... Det var inte utan, ja, man var bara okritisk mot det man såg. Och man älskade
liksom
den filmen.
Filmen
det är ju
finns.
Verkligen den mest osannolika verklighetsfrånvända filmen. Mm.
Och hon, alltså, har hon en sekunds ångest, Julia Roberts?
Nej, typ inte. Nej.
Nej.
Det är ju bara, det är ju sexigt snarare. Mm.
Och moralen i den berättelsen är mer att hon inte fick handla i den där dyra affären.
Precis, just.
Och också så här, Richard Gears rollfigur är
ja,
liksom
men den är så
helt...
tråkig.
Den är så overklig.
Och det är väl det som är liksom... det är lite så där, om man tänker så här, klimatfrågan. Alltså det är så mycket faktaresistens.
Mm.
Att man inte kan ta in... dels forskning, men också berättelser från verkligheten. Hade man gjort det så hade man ju inte trott på Pretty Woman. Liksom. Då hade man inte tänkt att det här var verkligt.
Nej, vidrig film. Då hade man mer tänkt Lilja Forever.
Precis.
Ja. Du, alltså tack för att du kom hit.
Ja, men tack.
Att det här blev ändå
komma.
Bra.
Bra.
Med sådana personer så det tänker man som att jag måste, alltså den här timmen ska bara dra information ut från dig.
Just det.
Ja, och det gjorde väl ändå kanske
ja, men jag tycker det. Du gjorde det bra.
Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson och...
Maria Alin.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.